Sådär, hej, varmt välkomna till det här seminariet om Harry Martinson i Brasilien. Det finns ju dels så, precis som bokmässan, så firar Harry Martinson-sällskapet 30 år. Och temalandet är Brasilien, och då är det nämligen så att Harry Martinson har varit i Brasilien under sina sjöresor. Han har skrivit om det här i reseskildringarna Kapfarväl och Resor utan mål, som publicerades på 30-talet. Så att vi ska försöka, som vi har lovat i programtexten, att levandegöra det här. När åkte han dit? Vad gjorde han där? Vad skriver han om Brasilien i reseskildringarna? Med mig har jag idag, jag ska presentera mig själv. Semir Susic heter jag. Jag är lärare och har tidigare drivit bokförlaget Astor. Jag är också styrelseledamot i Harry Martinson-sällskapet. Med mig har jag först till vänster Paulina Helgesson, som är frilansande kulturskribent och arbetar också med litteraturbanken.se, som är ett digitaliseringsprojekt från Svenska Akademin. Till höger Björn Larsson, professor i franska vid Lunds universitet och också författare. Och också har ett stort intresse för sjö och hav. Och ett Martinson-intresse förstås. Så jag tänkte börja med lite ramar. När åkte Harry Martinson till Brasilien? Ja, som alla vet så hade han en ganska svår barndom. Och 1920 så gav han sig av till sjöss. Så mellan 1920 och 1927 så var han luffare, kringvandrande, arbetslös. Och under två års tid så var han sjöman. Och totalt så var han på 14 olika fartyg. 1922 så kom han till Sydamerika, och november 1922 till april 1923 så var han på luffen i Sydamerika. Och det här finns beskrivet utförligt i just den här boken Resor utan mål och Kapfarväl. Så jag tänkte först, det får kanske räcka som ram, jag tänkte passa ordet vidare till Björn, som har tittat lite statistik och sådär, hur, snarare med en statistisk metod, alltså hur där kopplingarna till Brasilien i de här reseskildringarna.
Ja, alltså det vill säga, det är mycket enkelt, men jag bläddrade igenom och kollade lite överallt och sådär vad som hade skrivits om det, hur mycket utrymme han hade ägnat åt Brasilien, det vill säga för att få en bild av vilken tyngd det möjligen hade i hans reseskildringar och i hans värld. Och där har jag en liten överraskning till sist, om inte de här två vet om än. Men de kanske har sett det själva, vi får se. Men i alla fall så har jag upptäckt att cirka 25 sidor av 250 sidor är ägnade åt Brasilien. Och det finns ett par kapitel då i reseskildringarna som har titlar som, alltså de tillhör sig helt och hållet i Brasilien. Och så finns det nedslag här och där på 5-10 ställen. Och han säger att han var i Brasilien 11 gånger. Det är det han anger själv. Men man ska komma ihåg att, och det skriver han om i början, att reseskildringar, Resor utan mål och Kapfarväl, är inte kronologiskt uppbyggda. Det finns inga årtal knappt här och där och så vidare. Och han har sagt, och det finns ett annat sånt exempel, det är Maupassant som har skrivit en bok som heter Surlov på vattnet, som är väldigt vacker. De bästa författarna, när de ska skriva om sina minnen, då lämnar de kronologin och geografin, för de inser att man kan inte bara livet är inte litterärt, så att säga. Så man måste komma ihåg att han har skapat två mästerverk i reseskildringsgenren utan att lyda under de, så att säga, normer som normalt gäller för de här. Så det är ungefär det. Men jag skulle bara nämna en liten grej som är viktig. Det är att en av de första gångerna som man får höra om Brasilien, då sitter han och ljuger. Det vill säga, han är 14 år gammal och sitter på en station och längtar efter att få resa iväg, och han sitter där och så man har inga pengar kvar, är tvungen, det är vinter och det är kallt som i Orsa, och det är väl när han är på rymmen eller på luften, och så kommer in en man välbeställd med varmt klädd och så vidare, och så säger då, när han ska tigga någon krona av den här, så säger Harry Martinson, han har varit i Rio, och det hade den andra tyvärr varit också, så han genomskådar ju honom och sen har du varit i Rio, ja, och så ska han beskriva det ena, och han ljuger som en häst då, va? Det vill säga det första Brasilien kommer in från sidan som ett slags en myt. Men det här resulterar att han får 10 kronor, så det var ju lyckat.
Och den här mannen säger också att den som har varit i Rio glömmer det aldrig.
Nej, just det, eller hur? Det är det.
Paulina, dina tankar kring det här?
mina tankar, jag gick lite inflation där, får en 2 kronor får han. Ja, precis. Det var bra. Ja, jag ska försöka säga vad som frapperat mig med Martinssons Rio-skildringar. Lite lätt paralyserad över att vänta på Björns överraskning. Det kanske tar bort mitt flöde här. Nej då. Det är bra att du börjar med det här med att han, Rio blir ju inte bara en lögn. Rio blir ju liksom fiktionen. Det slog mig när jag läste de här böckerna. Att när han ljuger om Rio så sitter han där och författar. Han skriver liksom en reseskildring. Han gör som Stav där egentligen. Precis. Semir pratade igår om Harry Martinssons skollärare Stav, som berättade om sina utlandsresor som han de facto aldrig hade varit på. Han levandegjorde världen för barnen genom att göra fiktiva reseberättelser. Det är egentligen det som Martinsson gör där i det här väntrummet. Han kopierar Stav och han gör en reseberättelse om en plats han faktiskt aldrig har varit på. Och det är ju, den är ju lite plågsam den här, för man sitter ju där och våndas med. Han lider av sin lögn, men han kan liksom inte sluta och fabulera. Rio blir det här som han längtar till, som han fabulerar kring. Och det som har slått mig mest egentligen, jag vet inte vad ni säger om det, men jag får en väldigt tydlig känsla av att när Martinsson skriver om Rio, inte bara Rio utan om Brasilien ska jag säga, så är det, han skriver om paradiset. Det blir en bild av paradiset för honom. Han gör i en novell där han skriver, som heter Buenos Aires, när han skriver om Argentina, så gör han ju en jämförelse mellan Rio och Buenos Aires, där Rio är den absolut bästa staden. De är som natt och dag, skriver han. Rio har en själ så rik, så nyanserad att den kan meddelas en var. Medan Buenos Aires är bara ett tomt monument över pengarnas vikt. Alltså det är yta och djup på något vis som han ställer emot varandra när han ställer Buenos Aires och Rio emot varandra. Och överhuvudtaget den här känslan av att det paradiset han skildrar, han beskriver i den här berättelsen som heter En tid i Santa Catarina, som vi återkommer till sen, så beskriver han den brasilianska skogen med bilder och metaforer som är, de är liksom ångar ifrån pappret det här. Det är liv och det är växande grönska och det är någon slags bild av paradiset på något vis som liksom smyger sig fram mellan sidorna i de här reseskildringarna. Och sen finns det ytterligare en text som heter Natt i mitt eldrum på havet. Där har han en väldigt kort mening. Det handlar liksom inte om Brasilien. Men han skriver, vi hade luffat 1600 kilometer för att uppleva detta ögonblick. Att komma in i Brasilien. Det är liksom ett helt liv och sen så står man liksom vid porten till paradiset. Så det finns massor med spännande kopplingar mellan den här bilden av Brasilien som bilden av paradiset. Och när han väl är där, när han väl är i det här paradisiska landet och det kanske inte alltid så paradisiska tillståndet, så vi har pratat en del när vi har pratat innan, jag och Semir och Björn, om att det finns ju, det hade säkert funnits, så det kan vi inte göra idag, mycket spännande att säga om postkoloniala kopplingar och vem är Martinsson när han kommer dit, med vilken blick kommer han dit och ser på Brasilien och de som bor där, deras hudfärg och så vidare. Och vem är han i förhållande till dem? Men den han är i min läsning, det är den som solidariserar sig med alla de här olikfärgade arbetarna, alla de som han möter på sina resor. Det är inte så att han rör sig i Rios societé. Och gör han det så bonar han, då bonar han golv. Mm. Så det är inte så att han är där och umgås. Utan han umgås med de svarta, de bruna, de röda. Alltså alla färger, han är en av dem. Det finns väldigt lite av den vita. Alltså det finns ingenting egentligen av den vita resande mannens blick på den infödde med en annan hudfärg. Han gör sig till en del av dem. Och det är oerhört vackert.
Ja, precis. Under 30-talet så skulle man ju kunna tänka sig en västerländsk blick som ser ner på den här kulturen. Men det är ju tvärtom. Det som jag tänkte på också är kontrasten mellan... Det som slog mig var just i... Det finns ett kapitel där han bonar golv i Rio. Hemma hos en förmögen familj. Och så ett kapitel där han är på vandring i naturen, i den brasilianska naturen. Och det är så påtagligt hur han... hur hemma han känner sig i naturen, och han möter några som tillverkar blad, tror jag, för om det är lagerblad kanske. Och medan han i Rio, han beskriver gatorna som floder, alltså en snobbflod som han liksom försöker så att han har, och det kommer från hans barndom, den här känslan av trygghet i naturen som han hade i Blekinge, och de här sociala rollerna är ju otroligt svåra för honom när han ska möta verkligheten och sådär. Björn.
Nej, jag har alltid haft en ovana som varit att jag har kopierat saker och ting och böcker jag har läst sen jag var 20 år för hand, och i olika anteckningsböcker, jag berättade innan, och det, jag har faktiskt kopierat för hand motsvarande 1500 sidor nu olika böcker, men de böcker som jag har kopierat mest ur eller skrivit av mest ur, det är Harry Martinsons reseskildring av vägen till Klockrike. Så jag behöver bara bläddra liksom med alla såna här markeringar jag har, och i de här kapitlen då som handlar om Brasilien, så är det, för det första vill jag på en liten inom parentes, det finns humor här som är rätt subtil, va? Men som, han verkar som att han är på gott humör när han skriver om Brasilien, och han skriver då om en Grant som han, eller Alexander Grant som han då kommer att jobba för, och då skriver han om honom att han har flyttat hit ner till Brasilien och håller som bäst på och äger allt möjligt och sen då får de någon slags kuponger, några slags kuponger då som ska vara en slags lön där de kan köpa i Alexander Grants affär i stort sett det de behöver. Då kommer den här Grant och frågar honom, för han är ju vit, alla de andra är mulatter eller svarta som jobbar med plantagen, och frågar hur det går och så vidare. Bra förstås, säger Grant, och då svarar Martinsson, certainly, sa jag. Jag har just varit och köpt en bungalow på ett veckokort i Grant Store. Men sen är det en sån där fantastiska fraser egentligen, eller nästan aforismer som han inte riktigt begriper sig på, men som jag inte får ur huvudet. Han skriver när han går på luffen i Brasilien: det är roligt att äga en lykta, roligare och mer hjärtebefriande än att äga stora hus, roligt att gå här med en lykta i Brasiliens skogar. Alltså jag tycker det är fantastiskt, men det är inte alla kapitel som har det där skimret av gott humör, och en del andra kapitel i den här boken. Det känns som du sa, Brasilien är ja, det har en speciell klang eller någonting för honom som inte finns på andra ställen riktigt.
Nej, för det blir ju en kontrast emellan när han skriver om eldartillvaron och det här kölden och svälten och umbär. Det finns ju precis som du säger inte mycket av det här, utan det är som att han vandrar i paradisets lustgård med den här lyktan, och han känns så trygg. Det tänkte jag på, att det är faror lurar överallt. Det är allt ifrån eldarkramper till att han nästan håller på att bli nedslagen där första gången han kommer in i Brasilien, som egentligen inte är en skildring av Brasilien, utan det blir bara lite sådär mikroskopiskt skildrat, men man märker ju att livet liksom på haven och på vägarna är hårt. Det kommer ju fram oerhört tydligt. Men här, han går där med sin lilla lykta, han lägger sig och så, han är så trygg där han befinner sig, och det ger ju precis som du säger det här paradisiska skimret över Brasilien-skildringarna.
Ja, precis. Sen är det ju, jag tänkte på, alltså, finns det symboler här? Brasilien representerar ju någon sorts trygghet. Redan i tidiga tonåren, som du var inne på, så var det Brasilien som var på något sätt en dröm att komma till och sådär.
Och jag tror inte de spelade fotboll då på den tiden.
Nej, precis. Om vi går tillbaka liksom till kontexten till 30-talet, vad kan Brasilien ha symboliserat för Martinsson?
Alltså jag är väldigt osäker, för han skriver ju om på sjön fanns det ju the American way och the British way, men det fanns ingen Brazilian way. Utan det var alltså antingen seglade man på brittiskt sätt eller också sedan på amerikanskt sätt, och han föredrog det brittiska som var mer traditionsenligt på något sätt. Men så jag har en känsla av att han måste ha haft Brasilien i tankarna som landkrabba, inte som sjöman. Han skriver inte, han luffar till Brasilien. Han går till fot, så att säga. Så att det verkar inte vara som Brasilien har inte så mycket med sjön att göra i det här fallet.
Och jag undrar egentligen varför, för han, det, liksom, det är ju andra passager där han är i Argentina eller han är i Uruguay, han är ju många delar av Sydamerika. Han är inte så specifik egentligen, mer än den här jämförelsen mellan Buenos Aires och Rio, vad det är som gör Brasilien och Rio som någon slags symbol för Brasilien så fantastiskt. Det här han beskriver Rios själ som någonting som är väsensskilt, men han blir inte detaljerad, utan det känns som att det vilar i den upplevelsen han har på något vis. Och han beskriver ju liksom Rios placering. Mm. Alltså det är någon slags skönhets... Det är någonting som tilltalar honom. Ögat liksom äter upp Rio lystet och ser hur vackert det är på något vis.
Och jag tror att förläggarna Bonniers, när de fick det här manuset... För Resor utan mål var ju Harry Martinsons genombrott. Och de tyckte att det här språket var fenomenalt. De var lyriska. Och det är det verkligen. Det till och med...
Alltså det tyckte de redan när de fick det.
Det tyckte de redan. Och sen tänkte jag, när han är på den här vandringen... så kommer han till något vattenfall och där skriver han att han nästan blir ett barn. Mm. Och jag tänkte, han blev ju övergiven av sin mamma när han var liten. Och han åkte väl till Amerika i ett försök att
hitta henne. Han ville ju sjövägen till Amerika för att...
Och sen om, var det före eller efter det här, det får vi kanske...
Ja, det är svårt som du säger med kronologin där, Björn. Att det, men jag skulle säga att han har säkert varit i Amerika redan när han kommer till Brasilien. Alltså, jag har någon slags misstanke som är fullständigt ogrundad. Ja, titta Åke, vad bra. Rädda oss. Ja, men.
1922 i augusti var han i New York.
Ja.
Ja, och i november 1922. Så det, då är det före... Helt enkelt. Och jag tänker också att den här brasilianska naturen är ett moderssubstitut. Alltså han skriver om den och just det här att han kopplar till barndomen, den plats där han känner sig trygg. Så att det, ja.
Han skriver också att notera i de här små nedslagen som han gör när han nämner Rio och så. Så skriver han om Rio som en schablonhamn, men han menar inte då att det är det verkligen, men just det här med att, och så skriver han, det blåa sagokärl som är Rios hamn. Mm. Så han är fullt medveten om att även han inte är det, att Rio har blivit en saga, det har blivit en myt ungefär som Klockrike var det för luffarna. Mm. Det är precis som den känslan får jag, att det är Rio och det är liksom Shangri-La, det de söker men aldrig finner, med den skillnaden förstås att i vägen till Klockrike så hittar de aldrig Klockrike, eller det upplöses och kommer nya tider. Medan här så är skimret kvar när man läser i reseskildningarna.
Mm. Och alltså det som inleder den här, när han ljuger om Rio, när han inte har kommit dit, det är ju ett prosalyriska rader, några stycken, 10-12 rader, där han beskriver staden visuellt innan han börjar berätta om den här lögnen. Och skriver, för det här blåa kärlet är ju så ljuvligt, men då skriver han också, då gungade den, alltså staden, i viken som ett vitt begärligt skepp som ständigt lastas i och ur. Och det är ju någon slags paradiset, dessutom i havstappning. Det blir liksom inte bättre än så. Mm. Paradiset och skeppen. Jag tänkte bara innan Björn får avsluta, för nu är klockan 48. Mm. Redan, det är helt obegripligt. Det här, den novellen eller texten som vi berättade om, som heter En tid i Santa Catarina, när han går där med sin lykta och vandrar genom paradiset. Den avslutas med två rader som också är helt fantastiska, apropå det här paradisiska. Jag lösgör min ande ur kostym och kön, skriver han. Han sitter och tittar på det här vattenfallet. Det är när han beskriver att han blir ett barn. Han sitter framför det här vattenfallet som han har vandrat till i Santa Catarina. Blir bara mottagare, blir nästan helt ett barn vid stora vattenryttaren. Immig rytande mjölk kastar sig ner. Fallet i Santa Catarina. Mm. Det är som att han når någon slags, det är ju precis som att han når en utopisk lyckogräns.
Det här, nu är den här överraskningen som det, alltså, ni kommer att känna igen, det är inte så hemligt eller fantastiskt som jag gjorde sken av. Men det är faktiskt, jag satt här och smålog för att jag tyckte det passade så bra. Därför att det här är nämligen en sak som jag bläddrade igenom andra texter, till exempel bläddrade igenom alla hans dikter. Och jag kunde inte hitta någon som omedelbart tillåg sig i Brasilien till exempel. Men så kollade jag i vägen till Klockrike, som jag kan nästan utan till. Och det är så här att den avslutas ju med ett kapitel där Kristoffer Theodor Bolle blir återfödd. Och han blir återfödd var någonstans? Mm. I Brasilien. Och det står så här, han låg under de spända brösten hos en kvinna som helt nyligen hade fött honom. Det var en kvinna i en liten brasiliansk by och byns namn var Indayal. Hon tillhörde en stam och så vidare. Och så kommer de sista orden i Vägen till klockrike. Det var i paradiset.
Mm. Ja. Så. Och vi hade inte repeterat det.
Nej, just det. Och det betyder att allt det du sa och det du var inne på också, det är alltså så att Brasilien är inte bara en anekdot i Harry Martinsons, ska jag säga, livssyn eller erfarenhetsvärld, utan då avslutar man inte en sån här stor epokgörande roman med att Bolle återföds just i Brasilien. Mm. Medan Sandemar hamnar på den lyckliga planeten Navajata. Men det är kapitlet innan.
Det får också bli sista ordet för det här seminariet. Det här är som ni förstår en outtömlig skatt, en ordskatt som också finns i Harry Martinsons sällskapets monter om någon vill ha boken. Tack Paulina, tack Björn, tack för att ni lyssnade. Det var allt.
Tack så mycket.